Välkomna till 24-7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. I denna podcast intervjuas producenter, företagsrepresentanter och andra sakkunniga inom beredskap. Vad händer om strömmen försvinner? Vem kontaktar man ifall vattnet försvinner? Vem sköter djuren om producenten insjuknar? Bland annat detta ska vi reda ut i denna podcast. Denna podcastserie produceras av Österbottens svenska lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Hej Dan och Jan-Erik.
Hej, hej.
Hej.
Vem är ni och varifrån kommer ni?
Jag heter Jan-Erik Back och jag jobbar vid Proagria lantbrukssällskapet i Österbotten, stationerad i Vasa. Och jag jobbar då som teamledare för växtsektorn och också då som växtodlings- och potatisrådgivare.
Och jag heter Dan Kjellberg och jag är stationerad vid kontoret i Närpes som växtodlingsrådgivare. Jag är ganska ny här i huset, jag började i september, för 4 månader sedan. Och på mitt område, till mitt område hör då det här växtodlingsrådgivning och jag efterträdde då Magnus Långskog där som rådgivare.
Denna podcast så går igenom beredskap och i detta avsnitt så kan vi fundera lite på mineralgödsel, alltså handelsgödsel. Hur ser läget ut på den fronten för bönderna? Jag kan tänka att många är ganska oroliga.
Jo, det är oroliga och om jag börjar här så först och främst är det här priset. Nu verkar det som den informationen vi har fått från Jara och andra tillverkare här att tillgången finns väldigt tydligen ute i världen och på det viset tillgången på råvaror och så vidare. Men det är mest det här priset som är ett bekymmer i dagens läge för holarna att det här och många har ju redan köpt in gödsel och det är ett jättedyrt pris. Och det blir ju kanske en utmaning här nu beroende på när den här gödseln ska användas till våren och den här skörden som kommer till hösten och till vilket pris man får sälja den här skörden då sen eftersom man har kostar på dyra liksom insatser för att få den här odlingen igång och får man det här kostnaderna täckta då i så fall. Så jag ska säga att den här lönsamheten är kanske det här som man funderar mest på för tillfället.
Sen har vi nog också hört av de här aktörerna som säljer gödsel att när de har öppnat en månads försäljning så har det till skillnad mot tidigare, kanske var det slutsålt den mängd de har att erbjuda på ett par dagar, vissa gånger kanske på en förmiddag. Tidigare så hade jordbrukarna tid att tänka sig för kanske 2-3 veckor och det där sen då besluta sig för att jo, nu köper vi gödsel. Gödseln har ett sånt pris att det passar. Så det har nog varit väldigt, väldigt stora omändringar. Och när det här gödselåret då öppnade i mitten av juni 2022 så var det ju med upp till 90% högre pris gentemot tidigare. Och man visste inte alls kommer det att finnas gödsel att tillgå under sensommaren, hösten och den här vintern.
Jo, och just det här när det öppnade här försäljningen av gödsel där i juni månad så i somras så var det liksom packa på att ungefär att ska du ha någon gödsel eller inte att det här priset blev en sån här sekundär fråga. Att det blev en liten stressig situation också för jordbrukarna att ska man köpa nu medan det finns eftersom det var som ett sånt budskap att det inte sagt att den finns hela tiden den här gödseln tillgänglig. Så det känns som för jordbrukarnas del så känns inte en sån situation bra.
Men med gödseln då, hur mycket påverkar det om det uteblir? Alltså på grund av ekonomiska skäl eller tillgångssvårigheter, så hur mycket påverkar det som produktionen?
Jo, jag tror nog det påverkar en hel del det här att det är nog svårt att ersätta mineralgödsel om inte den finns. Men det är klart, nog finns det möjligheter att man kan ju det här ändra växtföljden på något vis och sätta in så här kvävefixerande växter, till exempel ärtor, och på det viset få åtminstone kvävet i marken. Finns det också andra växter, jag har ju tidigare jobbat med kummin, och kummin är inte en kvävefixerande växt, men vi brukar säga att man får sänka det här gödselgivan med 15-20% efter kummin, ifall man sår då spannmål efter kummin, för att det här kummin växer på ett sådant sätt att den luckrar upp den här jorden och på det viset frigör näringsämnen och kväve då, framförallt i jorden. Så att just den här växtföljden tror jag kan vara en utväg på det viset.
Sen om vi jämför Finlands läge med Mellaneuropa till exempel, så kan vi konstatera att vi har överlag munrika marker i Finland. Det finns många positiva saker med den saken. Håller fukten bättre. Men också det att under sommarhalvåret så levereras kväve. Det frigörs kväve tack vare då mullhalten som finns i marken. Och med hänvisning då till din fråga att har vi mullrika marker så kan vi säkert tolerera en viss minskning av insatt handelsgödselmängd ifall vi har en god mullhalt. En varm sommar får vi tiotals kilo kväve till godo den vägen.
Jag vill spinna vidare på det här alternativa växterna för min del också, att man kan ju inte hela tiden odla alternativa växter, att man ibland måste man ta in spannmål för att bryta det här. Vad ska vi kalla det, specialväxterna också, man kan inte odla det efter varandra hur länge som helst och man måste ha x antal år emellan man odlar dem också, så att, men som sagt var, är växtföljd trots allt att vi kanske odlar i Finland lite för ensidigt idag på det viset att växtföljd i annars skulle vara en positiv sak.
En sak som också kanske är lite annorlunda på gårdarna kommande vår är ju det att tidigare, när den här handelsgödseln var billigare, så kanske det lämnade en och annan handelsgödselsäck i lager. Och jordbrukarna räknade att det får finnas i lager. Vi har användning för det nästa säsong. Men nu den här senaste säsongen tror jag, inför den säsongen, så tror jag många faktiskt finkammade sina gamla lager och använde upp det mesta av det gamla. Så det betyder att inför våren 2023 så behöver man ha ny gödsel för sina grödor som man ska så.
Om vi tänker till de vanligaste växterna här runt om i Finland, främst kanske spannmål och vall, så vad är det som drabbas hårdast av ett bortfall av mineralgödsel? Eller är det alla i samma utsträckning som har behov?
På vallgårdar så har man ju överlag bättre tillgång till stallgödsel i olika former. Och på det viset har man också en bättre beredskap ifall det här handelsgödseln skulle lämna bort. Men nog är det ju också där på den sidan väldigt viktigt att vi gödslar och ger grödan de näringsämnen som behövs för att ge en god näringsrik skörd, ett kvalitativt bra foder. Så där tror jag nog också, i synnerhet om vi ser på mjölkproduktion, där är det viktigt nog också att vi har möjlighet att ge tillskott med handelsgödsel.
Jo, och jag tror att om jag nu tänker mer på spannmål där, så det är klart att nu kan man ju få en något sån här skörd, fast man kanske hoppar över ett år med mineralgödsel, att det finns ju en viss mängd mineraler eller gödsel eller näringsämnen ska jag säga i marken från tidigare, men inte många år efter varandra utan gödsel, utan det ska nog vara max ett år i så fall. Så. Och sedan finns det en sån syn också att ska man ha tur med vädret, att det här sol och vatten finns i tillräckliga mängder, så kan man ju kompensera en del med, eller kan det den vägen kompensera bortfall av mineralgödsel, men det är ju bara att hoppas på turen ungefär.
Finns det några åtgärder då som jordbrukaren kan göra för att säkras att han har? Du nämnde tidigare att det fanns lager, men att man kanske inte riktigt har den ekonomiska möjligheten att hålla samma lager nu för tiden som det var för ett par år sedan. Men har man annat sätt som man kan säkra att man har mineralgödsel?
Nå, inte vet jag riktigt. Det är ju att förstås följa med läget och vara vaken och få det beställt medan det finns och på det viset. Vilket då som sagt det här gödselförsäljarna kanske har gjort det här gångna sommaren och sagt att beställ nu innan det tar slut. Men att det ska ju vara att man bygger upp en sorts lager och buffert helt enkelt. Men å andra sidan det är lättare sagt än gjort för att det är lättast att lagra mineralgödsel över året eller så, på det viset. Så att det är inte så lätt.
Spannmålsodlarna har ju haft ett lite bättre läge, eller ganska mycket bättre läge än många andra senaste säsong, eftersom spannmålspriset sköt ju i höjden. Och då har man ju nog också möjlighet att köpa dyrare gödsel, om du vet att du får sälja din spannmål för över 300 euro per ton. Nu har väl priset sjunkit.
Ungefär 250 i dagsläget när vi spelar in det här, så euro per ton för spannmål.
Jo, så då blir det förstås svårare med den här ekvationen. Vi hade också bra skörd i Österbotten överlag. Så på det viset hör man nog från de här bokföringsfirmorna att spannmålsodlare kan ha ganska bra siffror att visa upp i år. Sen finns det förstås andra kostnader som har stigit. Det där kanske också maskininvesteringar som man har väntat med som kanske nu har kommit i tur när det finns lite marginaler. Sen förstås är det mycket viktigt också att man investerar i marken i form av kalk, dränering och sådana saker.
Jo, precis. Det är just det här, att hålla den här marken i bästa möjliga skick. Det är ju nog en sak att gardera sig. Just att som Jan-Erik säger att man kalkar, att åtminstone har jag sett i det här annonserna, reklamannonserna från kalkbolagen att det finns ju bättre tillgänglighet på näringsämnet tack vare kalkning.
Har jordbrukarna något sätt att sprida sina risker då? Om vi tänker utöver mineralgödselmältarna, ni nämnde bland annat kalkning som är förbättrar och men finns det andra möjligheter att sprida riskerna så att man inte har allt på ett kort?
Ja, vi var ju in på det här med stallgödsel. Sen finns det också olika typer av organiska gödselmedel. Här från Österbotten känner vi ju till det här Jeppo biogas till exempel. Som det där nu har väldigt stor åtgång och efterfrågan finns. Och det kommer mera och mera på den här sidan hela tiden. Längre norrut också i svenska Österbotten har man ju 5-6 år haft planer på några motsvarande anläggningar och det där. Vi får se nu om det blir några konkreta åtgärder gällande den saken det här året som vi har nu. Sen om vi ser på Österbotten överlag, kanske inte svenska Österbotten, men våra grannkommuner, landskap, så där har man ju också ganska mycket levererat slam och rötrester till jordbrukare. Där finns det förstås begränsningar. Och man kan inte sprida det på alla åkrar, men till exempel till spannmål finns det ju möjlighet att använda sådana typer av tillskott.
Jo, det är ju överlag en väldigt bra sak att man tar de här alternativa gödslingsmetoderna i bruk, som nu just stallgödsel och rötrester. Och jag tänker också på så här gröngödslingsvallar, att i synnerhet om det är insådda med klöver, så är det så här kvävefixerande och ger då kvävetillskott i markerna. Men att det är ju som, det är bra för markstrukturen till exempel, att man tar med såna här saker. Organiskt material är alltid bra, den biologiska aktiviteten ökar och man får ett tillskott av mikroorganismer och bakterier i marken. Och framförallt en cirkulär ekonomi, att man tar tillvara det som finns tillgängligt. Man måste komma ihåg att det här mineralgödsel så är en viss, hur ska vi säga, det kräver en viss energiåtgång som liksom tar på jordklotets resurser, om vi säger på det viset. Så. Men det är klart, det är vissa praktiska saker man måste tänka på, som om vi tänker kanske mest det här stallgödsel, att vem sprider? Är det lönsamt? Måste man skaffa maskiner för att använda det här stallgödsel om inte man tidigare har gjort det? Hur är det med tidsåtgången? Men det tar en viss tid att sprida ut den här. Klarar man fosforbegränsningarna som finns i dagens miljöstöd, beroende på förstås vilken typ av stallgödsel som man använder, och en kostnad. Det är sagt att man får det gratis som tidigare från de här djurgårdarna. Man har ju insett också från djurgårdarna att det har ett visst ekonomiskt värde, den här stallgödseln, i dagens läge. Och finns det då följaktligen då på marknaden, finns det tillgängligt, den här stallgödseln till exempel?
Just den här kostnadssidan och transporten är ju en sak som faktiskt har blivit mycket dyrare.
Jo.
Och där behöver man nog, i så fall att man har tillgång till någon sån här typ av gödsel och det där, har någon entreprenör som kommer att köra ut det. Att få en klar offert på det där, vad kostar det att köra per ton eller per kubik. Det kan hastigt bli 8-10 euro till per ton som den här produkten kostar. Och då kan det bli ganska liten skillnad jämfört med om man har möjlighet att inhandla handelsgödsel.
Men överlag är det nog en jättebra sak om man kan ta med det, för att som sagt har man en ensidig spannmålsodling som det finns på många gårdar idag i Österbotten, att man ska få åtminstone in den här stallgödseln, så ska ju vara ett steg framåt.
Men ni som rådgivare då, hur ser prognosen ut? Tror ni det finns stallgödsel, alternativt rötrester, runt om i Österbotten till salu? Och finns kunskapen hos entreprenörer för att få ut den här stallgödseln på åkrarna där det behövs?
Det här sistnämnda tror jag nog finns, och det här man, folk och människor är uppfinningsrika åtminstone, så att det tror jag inte på det viset. Tillgång på rötrester, så det kan ju nog få en skjuts framåt om de här biogasanläggningarna ökar och man uppmuntrar det här med investeringsstöd och på det viset, och just det här liksom att man får in det här gas som ett alternativ energi. Ett energialternativ, så i så fall så finns det större liksom utbud på rötrester i så fall. Stallgödsel, så det där är ju förstås ett lite frågetecken om det är så att lönsamheten inte är den bästa på djurgårdarna för tillfället och framöver, så då följaktligen blir det mindre utbud på stallgödsel.
Dan, du pratar mycket om ensidig spannmålsodling, och om vi nu tar ett sådant scenario att gården har köpt dyr mineralgödsel när marknaden öppnade, så finns det åtgärder eller maskiner eller metoder för att kunna dra full nytta av den dyra köpta gödseln?
Jo, det där är ju intressant, och det här är ju som på kommande egentligen, just det här precisionsodling. Och det finns ju teknisk utrustning idag med satellitstyrning utav liksom när man sår, liksom det här uppmatningen av gödsel och gödselspridning överlag och på det viset. Och just den här kartläggningen, vilka ställen på ett visst skifte som är mest produktivt och som det där löns att sätta in mera gödsel, medan en annat ställe på samma skifte kanske ett så här som inte ger någon bättre skörd, liksom fast men vad man än gör så hjälper ingenting. Så då ska det ju vara just det här tekniska tillhjälpsmedel ska kanske vara ett sätt. Och tittar vi på det här kommande miljöstödet så är det ju faktiskt ett alternativ utav de här tillvalen man kan göra, att man tar just i användning så här satellitstyrda tekniska hjälpmedel. Så i så fall så ska man ju kanske inte behöva använda hela den här gödseln som man redan har handlat in och kanske spara till ett nytt år i så fall och på det viset få ner den här kostnaden åtminstone någonting.
Ser man på de verktyg som vi från rådgivningens sida har att tillgå så kan vi lyfta fram det här växtodlingens utvecklingsprogram som innebär att vi rådgivare då i våra kundkontakter gärna tar en kortare eller lite längre diskussion och funderar på gårdsnivå. Vad är målsättningen för din gård? Och just det här kommer starkt in där då också att vilka skiften kan du räkna med att ge en bra skörd? Har du svagare skiften som kanske behöver iståndsättas och behöver få lite första hjälp innan de ger full skörd? Just på sådana skiften då kan man planera in alternativa grödor. Det finns olika typer som vi pratade om redan tidigare. Mellangrödor i spannmålsväxtföljden. Det finns också det här saneringsgrödor som då kanske potatisodlare och sockerbetsodlare, växtträdgårdsodlare har använt sig av hittills. Men just med det här utvecklingssamtalet och att vi sätter fram och sätter ner till pappers tydliga mål. Plus att vi då också från rådgivningssida går in för att bistå och det där hjälpa till med återkommande rådgivningsinsatser. Det är ett väldigt bra redskap skulle jag säga som vi som sagt nu mer och mer har börjat jobba med. Inte bara i svenska Österbotten utan nationellt i hela landet inom ProAgria.
Jag tror just det här, en diskussion kring det här utvecklingen på egen gård, så tror jag i allmänhet är väldigt hälsosamt att man sätter sig ner och funderar att hur ska det här gården skötas här efter och vad tror vi om framtiden och liksom är det några saker och ting som kan förbättras och så vidare. Att man inte fastnar i det här samma hjulspår hela tiden utan hittar några nya tankebanor.
Om ni som växtodlingsrådgivare skulle få ge en prognos om vad ni tror, hur det ser ut framdeles angående inhemsk spannmålsodling. Hur ser det ut till exempel med brödsäd? Kommer företag ha råvara som är inhemsk tillgänglig?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror det är ganska viktigt för industrin att det finns råvara för att det är ju ganska illa ute om det inte finns tillgängligt och till rätt pris också förstås, för att de har ju sin marknad, de har ju sina produkter som de säljer vidare som finns då tillgängliga för konsumenterna. Och där tror jag inte får förekomma någon svacka, alltså att den här produkten tar slut, för att då är man ganska hastigt utan det här kunderna helt enkelt. Så det kan man ju, alltså industrin kan jag tänka mig att kan vara ganska nervösa. På det viset. Förstås, det finns ju import och på det viset, men många har ju byggt upp ett liksom image och brand på att det är inhemskt och kanske till och med att det är odlat på ett speciellt sätt också. Så att det är viktiga saker som man inte får bryta helt enkelt.
Om vi snurrar tillbaka till det där ändå med att det är viktigt med markstruktur och pH, så då kan vi kanske säga att mineralgödseln inte har så stor betydelse som folk kanske tror. Eller vad skulle ni säga om det?
Ska vi säga som så att kraven för en jordbrukare, odlare i dagens Finland är ju nog höga. Och det där, man måste som odlare nog sträva efter att få en bra körd
både mängdmässigt och kvalitetsmässigt. Så det där, på det viset tror jag nog att den här handelsgödselinsatsen är betydande och viktig ganska långt. Men förstås, det finns många andra faktorer också som behöver hållas i skick och vara uppdaterade och det där okej.
Man brukar ha det här Liebherrstunna, tror jag det heter, att det är en sån här tunna som är byggd utav bredor och den här tunnan är fylld med vatten och den ska då motsvara skörd. Och varje brede motsvarar en odlingsinsats, att ett brede motsvarar vatten, en annan brede sol och en tredje kväve och fosfor och så vidare. Att just det här stället där det här kortaste brede finns på den här tunnan, så rinner skörden bort, alltså man får en skördeförsämring. Och jag tror att det är viktigt där på en åker att man förbättrar den här sämsta egenskapen för att få möjlighet att få bästa möjliga skörd utav skiftet. Så det här, det är kanske en förenkling just det här tunnan som jag beskriver, men att vi ser ju till exempel att väderleken har ju kanske ändrat det här klimatet för vår del här senaste åren, att vi har ju ganska bra vattentillgång på våren och på hösten, men på sommaren så är det tvärtom, att det finns för lite vatten. Och vatten är ju nog kanske en väldigt viktig sak, eller kanske ja, kan kompensera mycket i alla fall. Så där kan man ju också fundera att hur ska man få det här omsvängt på något vis, att man också sommartid ska ha tillgång på vatten. Men det får kanske bli en annan diskussion, men så här, lite filosofi kring det här.
Vilka tips kan ni som växtodlingsrådgivare ge angående det här med mineralgödsel och prishöjningar och så vidare? Att hur ska bönderna tänka i framtiden?
Vi har väl sett med facit på hand att gödselpriserna har kommit ner lite euromässigt, men de har ju varit på en energihög nivå. Så det är nog svårt i dessa turbulenta tider att säga något exakt när det är bäst att köpa gödseln. Det där är nog upp till odlarna själva. Men det är ju viktigt att man ska ha koll på det där med produktionskostnader. Vi kan göra enkla kalkyler tillsammans med jordbrukaren. Många jordbrukare gör det också på egen hand. Där man då kommer fram till ett plus minus noll, ska vi säga. Att det här kan jag betala för gödseln om jag får den här skörden. Och är det så att gödseln den dagen då har det priset som man är nöjd med, så då är det nog att beställa sin gödsel. För vi vet inte hur tiderna ändras. Det är så många frågetecken i horisonten, om vi ser på världsekonomin och världsläget.
När vi gör de här odlingsplanerna så är det ju förstås kanske först och främst det här näringssituationen i marken och att man får det här, att det här åkran och marken får den här näringen som den behöver för att producera en bra skörd. Och vi matar ju också in en sån här skördemålsättning som också liksom bestämmer det här mängden gödsel och näring som behöver tillföras. Så det är väl kanske inte just så det är ju det här näringsbehovet som det är kanske mest i fokus. Så det här, men om vi nu säger på det viset att nu är det svårt för jordbrukarna i dagens läge att liksom pricka in den här tidpunkten, när är det bästa tidpunkten att köpa in den här gödseln så att man får den till lägsta möjliga pris, och när är det den här tidpunkten när man får den här spannmålen eller avsalugrödorna överlag sålda till den här tidpunkten när det är bästa möjliga. Så nu ska man ju vara väldigt skicklig som jordbrukare idag för allt det här att pricka in.
Men nu är det väl att plocka bland de här många olika faktorerna vi redan tidigare har lyft fram för att eventuellt då kunna minska på inköpt mängd handelsgödsel. Med val av grödor, se efter om det finns möjlighet att få stallgödsel eller organiska gödselmedel, sådana saker som det där är ännu viktigare kanske än tidigare inför kommande säsong.
Jo, vi har kanske inte nämnt det här höstspannmål till exempel, att det skulle kanske också vara en sak här att man får det här liksom höstspannmål som sås förstås på hösten och på våren är den i full gång med det här växandet när det finns då mera liksom vatten tillgå och att man liksom får mera det här vattentillgången utnyttjat på det viset. Sen vet jag inte, kanske det går, man får en hyfsad skörd av höstspannmål i alla fall och fast man ska minska det här näringsgivorna något i alla fall. Men det är klart, det finns ju också risker med det här höstsådda grödorna, att det här övervintringen är ju ett... Det går som inte i Strömsö alla gånger.
Tack för att ni tog er tid och ville delta i ett avsnitt och intressant ämne.
Tackar.
Du har lyssnat på podcasten 24/7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. Podcasten produceras av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Tack för att ni lyssnat.